En managementskola säger att kvinnor ska bete sig som män för att komma bättre ut i systemet. Den andra skolan säger att nej, vi borde ha ett system som gör att alla kan bete sig som de är. Den första skolan, att man ska bete sig som män, så förespråkar jag en del. Men jag vänder mig ifrån det, för det är ungefär som att säga att okej, kvinna, du, näringslivet kommer att vara en enda lång bortamatch för dig, så lär dig och vänj dig vid det, och så är det bara att köra. Medan tillåta män att spela på hemmaplan. Jag menar, aldrig, varför det? Nej. Det är bättre att arbeta tillsammans och göra om spelplaner så att vi tillsammans kan spela på hemmaplan, bägge två. Det är det som jag blev uppmärksammad på efter att jag började leva som kvinna. För jag är ju så glad att det var ju så många kvinnor som connectade med mig och öppnade upp sig för mig och inkluderade mig som en i mängden av kvinnor och berättade för mig hur de egentligen känner sig. Mm. Och det var då jag kom till insikt i vilka manliga privilegier jag hade haft. Jag vill ta mig rätten att leva som den jag är. Det är min rättighet.
Mm.
Jag behöver inte be om ursäkt. Det här är min rätt. Så det är lite grann, vad är det? Självkärlek kanske?
Ja, det är ju faktiskt allas våran rätt att vara oss själva, precis som vi är. Däremot är det inte alltid lätt. Caroline Farberger vet en hel del om att faktiskt hitta sig själv och sin identitet. Att våga göra en förändring trots att hon riskerade allt. Hon är nämligen den första näringslivstoppen som offentligt genomgått en könskorrigering. Hennes mod och självkärlek är så extremt inspirerande. Och jag tror att många av oss har något att lära av henne. Men det här sätter ju henne även i en unik situation. Eftersom hon nu har erfarenhet av att vara både man och kvinna i näringslivet. Och kanske är det så att alla män skulle behöva leva som kvinnor i 2 år. För att komma till verklig insikt. För att verkligen förstå. Och det här pratar jag och Caroline om i veckans avsnitt. Innan vi drar igång vill jag fortsatt tacka min sponsor Excitech, som genom att sponsra mig gör det möjligt för mig att fortsätta driva frågan jämställdhet i den här podden. Vill ni också hjälpa mig så får ni väldigt gärna ge podden det betyg ni tycker att den förtjänar om ni lyssnar via en iPhone och podcaster-appen. Glöm inte heller att dela avsnittet i sociala medier. Men nu, kära lyssnare, är det dags att dra igång ett avsnitt som många av er väntat på. Så, luta dig tillbaka och se till att vrida upp volymen. För här kommer en timme med Caroline Farberger.
Jätteroligt.
Ja, det är superkul att ha dig här, Caroline Farberger.
Äntligen får vi möjlighet att talas vid här.
Ja, som jag har väntat på dig, va?
Så kanske det.
När kontaktade jag dig första gången? Jag tror att det var typ i mars 2019, tror jag att det var. Jag kollade igenom våra konversationer.
Ja, men så var det. Och, för jag fick ju liksom stå och hoppa på ett ben lite grann. För jag hade ju committat mig till sommarpratet redan då. Mm. Och ville liksom hålla igen lite grann. Men jag kunde inte berätta att det var på grund av sommarpratet. För det var ju hemligt. Så att det kändes lite kymigt att hitta smitvägar då.
Ja, men och samtidigt så här, du har ju fått så himla mycket uppmärksamhet. Så jag tänker att det också är bra att det inte får för mycket, eller?
Nej, men jag är också glad att det har fått gå lite tid, 2 år. För att hade du tagit en intervju med mig då, hade jag inte alls varit lika insiktsfull som jag tycker att jag är nu. En del insikter kommer med tiden också. Mm.
Och jag tycker också att det är intressant, om jag får säga det. För vi tog ju en lunch i april 2019 tog vi en lunch första gången.
Mm.
Och sen har ju vi setts några gånger på event och vi har liksom tagit en fika lite ibland sådär. Och jag måste säga att jag ser ju jättestor skillnad på dig som person.
Jaha.
Från då och nu. Jag tycker att du har blivit mycket mer sprudlande.
Jaha.
Mycket mer trygg i dig själv. Är det någonting du har reflekterat över själv?
Jo, men lite grann sån där med Bambi på hal is. För att bara liksom dag ett börja leva i ett annat kön. Det är ungefär som dag ett lära sig att cykla eller lära sig att köra bil. Det är lite vingligt och sådär och det kräver hög koncentration. Men efter ett tag får man in snitsen och kan landa mer i sig själv.
Ja, för det känns som att du är mer, jag vet inte, mer social och utåtriktad och mer glad nu än vad
jo,
du var då.
Det stämmer nog, för jag har verkligen landat väldigt, väldigt bra i min livsroll som den jag äntligen kom fram till att jag är.
Ja, du har ju en superhäftig historia och ska ju släppa en bok nu, den 26, jag Caroline. Som är jättebra. Jag har ju läst den nu. Mm. Jag har plöjt mig igenom den innan någon annan. Jag känner mig väldigt privilegierad.
Åh, vad spännande. För jag lämnar verkligen ut mig själv. Så en hisnande känsla att tänka att så många andra personer ska få ta del av saker som varit väldigt, väldigt personliga för mig.
Mm. Hur förbereder du dig för det här då?
Ja, det gör man. Brace for impact. Det är inte så att jag liksom ger ut en managementbok eller en kokbok eller en faktabok. För kommer det kritik mot den, då kan jag förhålla mig till det sakligt. Men nu lämnar jag ut mitt eget liv. Mm. Det är ju lite känsligt faktiskt, men jag dyker in i det.
Men du har varit rätt beskonad från liksom hat och sånt, va? Som
ja, noll.
Noll. Mest kärlek.
Bara kärlek och respekt om vartannat.
Mm. Tror du att du kommer få något hat nu eller tror du att det är värst?
Jag har ingen aning. Jag är mentalt förberedd på alla eventualiteter. Det är lätt att säga. Det är först när man blir utsatt för det som man märker om man var förberedd eller inte. Men jag försöker att intala mig själv att jag är förberedd för alla eventualiteter.
Mm. Ja, för de som inte vet vem du är. Nu tror jag att de flesta som lyssnar på min podd gör det. Men du är ju vd på ICA Försäkringar idag.
Mm.
Och är ju den första näringslivstoppen som liksom öppet kommer ut som trans, alltså att du har bytt kön.
Helt riktigt. Genomgått könskorrigering. Ja.
Ja, det är så man ska säga. Va?
Ja, det är lite modernt. Det är ungefär som att man säger inte handikappad längre. Man säger antingen funktionshindrad eller ännu mer modernt person med funktionsvariation.
Mm.
På samma sätt säger man att det är könsbyte längre. Man säger person som genomgått könskorrigering.
Mm. Och det där är ju superviktigt och sånt man ska tänka på varje dag. Mm. Jag pratade med Ida Östensson om intersektionalitet och sådär.
Mm.
Och då sa jag, ja, men om man är rullstolsbunden, det är man ju inte, man är ju rullstolsburen.
Ja.
Och det där är ju superintressant hur man tänker på sitt språk och vad man säger i vilka sammanhang. Mm. Så första näringslivstoppen som har gått igenom en könskorrigering.
Ja.
Med andra ord, för att vara väldigt politiskt korrekt. Vilket är superhäftigt. Och då ska vi ju säga till lyssnaren att man ska köpa din bok om man vill läsa hela din story.
Ja, jag lämnar ut hela mig själv. Men det är inte bara en gripande biografi, vilket i och för sig är större delen av substansen. Men det är väldigt starkt budskap, nämligen att jag tror genuint på inkluderande ledarskap i näringslivet. Att vi tillsammans har mycket att vinna på inkludering i näringslivet.
Och det ska vi ju prata om idag, tänker jag.
Mm.
Så vi ska egentligen inte prata så mycket om din story, utan den får man läsa i din bok. Mm. Idag ska vi prata om jämställdhet, som är en fråga som du brinner för väldigt mycket idag.
Mm.
Kanske på ett annat sätt än vad du gjorde när du var man.
På ett annat sätt, ja.
Men vi ska ändå börja med att du har ju gjort karriär som man.
Mm.
Som Carl.
Ja.
Från början.
Mm.
Och du upplevde alltid ett väldigt krav på att göra karriär, eller hur?
Ja, alltså jag är ju uppvuxen med vad jag uppfattar som starka normer på så sätt. Att jag tog väldigt seriöst på den roll jag fick mig tilldelad i livet. Nämligen rollen som pojke och framtida man. Och jag läste ju inifrån omvärlden, vad innebär det om man ska gå all in i rollen? För jag går alltid all in i allting jag går in i. Så jag förstod ju väldigt tidigt som pojke att det är viktigt med seriös utbildning, det är viktigt med bra jobb, det är viktigt med karriär, det är viktigt att bli någon, ha en titel. Det är viktigt att gifta sig, få barn, kunna försörja en familj.
Mm.
Det var den normen jag läste in. Och sen har det hela normala machonormen att hävda sig, inte visa svaghet, gärna vara lite kaxig. Allt sånt där var saker som jag kodade in från omgivningen.
Mm. På vilket sätt eller hur såg du det liksom? Var det någon som sa det till dig eller bara något du...
Nej, ingen som sa det, men däremot märkte jag hur sån enkel sak som att äldre släktingar ofta omtalades med titel utan att tänka på det. Så min mamma sa åt mig att när du ska skriva vykort eller brev till morfar, mormor och morfar, då skriver du inte bara Arnold och Märta Möller utan det ska vara rektor och fru Arnold Möller.
Oj då, ja.
Jaha, då gör man så. Men då innebär ju det också att det är viktigt att jag också har en titel när jag växer upp. För vad är jag då?
Mm.
Plus att, oj, det är viktigt att jag har titel, för att det verkar ju vara mannens titel som står i förgrunden, rektor och fru.
Mm.
Då tog jag det som att, ja, men det är väl så livet ser ut, och för att jag ska bli någon så behöver jag också ha en titel, och för att göra det så måste jag ha välordnad skolgång och så vidare.
Mm. För du blev lite nördig, va? Eller hur? Du skriver att du har varit en tönt och en nörd i din bok.
Ja, men alltså jag har nog varit lite liksom, gått lite grann min egna vägar, men ändå ansträngt mig för att haka på. Liksom, jag växte i den omgiven jag växte upp, då skulle man, alla killarna ingick i ett stort, mer eller mindre gäng i klassen. Och man skulle ha moped i högstadiet, man skulle börja snusa i högstadiet, man skulle ha Levi's jeans och så vidare. Mm. Jag liksom motvilligt tog på mig de attributen för att inte vara helt utanför. Men jag var ju den som liksom pulade med elektroniklabb hemma, med ett kemilabb hemma. Liksom pulade och sådär. Så lite egen var jag kanske så.
Men du har väl ändå alltid känt dig lite främmande i din egen kropp på något sätt? Eller i din egen roll som pojke, man?
Ja, utan jag har nog tagit det som att ja, okej, är det här jag är född till, så får jag väl liksom köra på det konceptet ungefär. Va? Det vill säga att jag har kanske liksom resignerat utifrån att ja, det är väl så här livet är. Liksom. Ungefär som att man föds i ett visst land eller en viss samhällsklass i länder där det är segregation och så. Ja, det är väl så här livet är. Va?
Mm.
Utan att jag, och sen har jag känt vid olika tidpunkter i livet, har ju gått upp och tonerat dragningar åt till feminina.
Mm.
Och varje gång så har det, jag skämts över det. För det har känts som orent. Mm. Något som inte passar in. Och först använd all min psykiska styrka, och den är starka, liksom, att trycka tillbaka det. Och bara pannben, jag ska visa min sann att jag kan leva upp till mansrollen.
Mm. Ja, du kan. Och vad är mansrollen? Att göra karriär? Tjäna pengar?
Alltså mansrollen som jag kodade in den som. Det finns nog lika många mansroller som det finns män. Men som jag kodade in den var att ha ett väldigt välordnat livsmanus.
Mm.
På så sätt att hävda dig i skolan, se till att få bra betyg, bra examen, bra jobb, bra karriär. Kunna försörja en familj, kunna ha tillgångar och visa upp någon form av social ekonomisk status.
Mm.
Så att du blir någon och når en aktning i samhället utåt sett. Och det var mycket liksom att hålla upp en fasad och lite grann. Alltså jag känner igen mig från kanske hur det var för 100 år sedan, då det kanske mer på allvar var så. Och såg kanske mer det yttre än till det inre, som exempelvis landade i mig själv eller har liksom välordnad familj och så.
Mm. Hur många män tror du går vilse i det där?
Nej, men jag tror att det finns för många män på höga positioner som bygger upp en stark bild av vem de skulle vilja vara.
Mm.
En framgångsrik företagsledare kanske. Och sen förälskar sig så mycket i den personan att de till slut har svårt att särskilja på sig själv och den personan.
Mm.
Att de agerar utifrån sin persona och inte landar i sig själva.
Nej, för jag tänker så här, vi pratar ju om att strukturer och normer och så där begränsar kvinnor i näringslivet. Och det är ju, den här podden är ju ett bevis på det, att det är så.
Mm.
Men jag tänker också att de strukturerna och normerna begränsar ju också män. Jag funderar på hur många män som väljer bort vad de faktiskt vill göra.
Ja, men det är ju så. Mot... Men det är ju så att det är ju icke-normativt för en man i karriären att visa svaghet.
Mm.
Det är ju starkt stigmatiserande för många män att visa att jag pallar inte med, eller liksom, det värsta av allt finns ju liksom psykisk ohälsa och så vidare. Va? Det är ju starkt stigmatiserande för en man. Du ska hålla uppe fasaden.
Mm.
Du ska minsann visa att du är eftertraktad på arbetsmarknaden. För att hålla uppe skenet tror jag är väldigt viktigt.
Mm.
Och att det kan slå extremt hårt mot självkänslan och inte känna att man har en plattform under någon del av sin karriär.
Mm.
För att man kanske förälskar eller låter den jobbmässiga plattformen utgöra identiteten i livet.
Ja.
Men alltså, jag tror en vällandad person, och där nog många kvinnor är, då är liksom jobbet, ja, det är bara en del av livet. Mm. Det är ju att ha en glad familj, en minst lika viktig, om inte ännu viktigare aspekt av livet, som gör att man kan känna sig landad ändå.
Mm. Men då det här att göra något som man verkligen brinner för mer än att, för att man måste.
Ja. Ja, men att, för jag har ju, när jag levde som man så blev jag nog ganska duktig på att koda av karriärspelet. Mm. Jag gjorde ju karriär mångt och mycket i en koncern som var brittisk ägd och influerad av brittisk företagskultur på de högre ledningsnivåerna.
Mm.
Och det är ju en mer så här anglosaxisk syn där man förutsätts vara ganska självuppoffrande.
Mm.
För karriären, för att inte visa svaghet och sätta jobbet före allt annat.
Mm.
Och så var det ju mina tidiga år som managementkonsult också, att det förutsattes personlig uppoffring.
Mm.
Som en del i insatsen av att göra karriär, och det var liksom en del av terrängen, så skulle det vara.
Mm. Ja, för du var ju på McKinsey och de är väldigt kända för det, att man jobbar så här från 8 till typ 12 på natten eller så här varje dag.
Ja, men det var ju självvalt på ett sätt, ifrån att jag läste ju dubbelt då, civilingenjör och civilekonom, och hade liksom ett högt tempo i min inlärning och arbetstempo, och jag ville på något sätt fortsätta i det. Jag var nästan rädd för att sakta ner för fort till ett 8-5 jobb och bli en i mängden. Det var en rädsla jag hade, så att jag var bara glad jag hittade ett ställe där jag kunde fortsätta och med 70-80 timmars insats utifrån ett antagande att det kommer nog att ge utdelning längre fram med karriären någon gång. Det är kanske liksom en hävstång eller en omkörningsfil på något sätt.
Men tror du att du liksom har haft den ambitionen lite extra mycket att göra karriär och lyckas som man, för att du har känt dig lite vilsen i vem du är?
Jo, men så är det. Det är jag ganska säker på. För att så är det för många andra transsexuella också. Det vill säga att jag kände nog att jag ville bevisa för mig själv att jag klarar av att utleva mansnormen. Så därför vill jag i mångt och mycket ta den till sin yttersta spets.
Mm.
Bara för att bevisa för mig själv att jag kan piska mig in och lyckas i mansnormen. För att slippa konfrontera mig själv om vem jag egentligen är.
Mm, så du överkompenserade liksom?
Ja, men det vet jag. Alltså, det är omvittnat bland andra transsexuella. Det är inte ovanligt att man blir militär eller börjar jobba som säkerhetsvakt eller blir duktig i kampsport eller någonting, bara för att på något sätt försöka piska in sig själv innan man ger upp och landar i sig själv.
Mm, ja, precis. Och att landa i sig själv, det kan ju ta 50 år. Det tog dig 50 år.
Typ.
Och det är ju inte lätt, och det är ju sånt som folk kämpar med hela livet, tänker jag. Men när du säger, för du sa att du var duktig på att koda av det här med liksom spelet i näringslivet. Vad var det du såg?
Nej, men exempelvis, vi fick en koncern jag jobbade i då, RSA heter den. Den är börsnoterad i England. Dotterbolag till Sverige, Trygg Hansa. Då. När de fick en ny engelsk koncernchef och HR-direktör som båda kom från GE, det amerikanska företaget. Och det hördes att nu skulle vi ha in en GE-kultur här. Men jag gjorde ju naturligtvis, gick till bokhandeln och köpte Jack Welchs böcker som beskrev GE-kulturen. Så att jag skulle bli förberedd på, okay, vad är framgångskriterierna i den här kulturen? Och sen så anpassade jag mitt beteende och tänkande för att komma väl ut i det som förväntades. Så att säga, egentligen inte utan att gå omvägen via vad jag själv tyckte, utan bara hur ska jag liksom koda av det här systemet nu?
Och då, vad var det du läste in då? Så hur skulle man bete sig?
Nej, men exempelvis att det är ju en väldigt hög prestationskultur, performance culture, på så sätt att mål och mätning av individuell insats är väldigt viktig på halvårsbasis. Där du graderar prestationer inte bara i absoluta mått utan också i relativa mått. Ungefär som de i min generation typ betyg i grundskolan, att man vet aldrig på förhand vilket betyg man ska få, för att det beror ju på hur pass bra de andra är. Det handlar om att hela tiden vara inom topp, en eller annan kvartil eller decil. Och i gengäld så, plus kombinerat då med variabel lön då.
Mm.
Så att det var ju viktigt att bete sig på ett visst sätt för att komma väl ut i systemet.
Mm.
Och inklusive, inte bara vad man presterade, utan faktiskt lite grann vem man kände och vem man byggde nätverk med.
Mm. Och då ska man bygga nätverk med de som är ha makten, eller?
Ja, absolut. Mm. Och gärna, och då blir det ju så att man börjar bete sig som dem och resonera som dem för att liksom bli en i gänget.
Mm.
Och är det så att jargongen ibland är lite slirig, som det kanske blir en pubkultur, så blir det ju lätt hänt att man dras med det utan att reflektera över det. Mm. Bara för att man är så, som jag var då, så angelägen om att bli ett med systemet för att komma väl ut och göra karriär.
Men så är det ju, vi förhåller oss ju liksom till den som har makten.
Så är det.
Och det är ju fortfarande män mest som har makt. Och då är det ju det vi har att förhålla oss till.
Ja, ja, men 9 av 10 börsvd:ar i Sverige är ju män, så är det ju.
Ja, och det är ju jättetragiskt.
Ja, så det viktiga är ju egentligen vilken sorts förhållningssätt har vi, vilken kultur driver vi. Det finns ju manliga vd som är helt fantastiska i att driva en inkluderande kultur, och så det finns ju föredömen. Men det finns i allt väsentligt en väldigt lång väg att gå generellt sett.
Mm.
Så jag vill inte dra alla över en kam, utan alla är individer, men det finns väldigt lång väg kvar generellt sett.
Men du som ändå har varit liksom en del av mansvärlden, machokulturen på något sätt ändå, och nu liksom har bytt och fått ett annat perspektiv, det är ju superintressant. Vad var det du såg? Vad säger man? Vad händer i de här rummen? När du säger glirig jargong och sådär, vad är det som...
Jo, men det är ju så att jag lärde mig allt eftersom vilka beteenden som jag testade mig fram till som fungerade bra.
Mm.
Vilka trick jag kunde dra med. Mm. Visar sig exempelvis att kulturen var sådan att man förväntades svara på stående fot när man fick en fråga. För så var jag en exempel på kulturen. Om det var ett stort möte och man fick en fråga, då förväntades man ha så bra koll på sin verksamhet att man skulle svara med en gång.
Mm.
Satt man och sa, låt mig återkomma, jag behöver kolla upp det. För att man ville vara säker. Då blev det lite negativt. Då blev det, har inte han koll på sin verksamhet? Då fick jag ju lära mig efter ett tag att men främst killgissar och dra till med en siffra. Mm. Då blir jag aldrig dubbelkollad på det, utan det var egentligen bara ett test om jag har koll på min verksamhet. Så att jag började ju lägga mig till med att jaha, här kom jag undan med att killgissa och det är framgångsknep. Så då blev ju det ett normaliserat beteende hos mig.
Mm.
Ja, medan personer som var kanske lite mer samvetsgranna kom ju sämre ut i det läget. Och jag tror nog det är fler killar som killgissar än vad det är tjejer som gör.
Men tjejer kanske skulle bli lite bättre på att killgissa också.
Antingen det eller också så ännu hellre. Alltså, och det är två vägar att gå här, va? En managementskola säger att kvinnor ska bete sig som män för att komma bättre ut i systemet. Den andra skolan säger att nej, vi borde ha ett system som gör att alla kan bete sig som de är.
Det är bra.
Den första skolan, att man ska bete sig som män, så förespråkar jag en del. Men jag vänder mig ifrån det, för det är ungefär som att säga att okej, kvinna, näringslivet kommer att vara en enda lång bortamatch för dig. Mm. Så lär dig och vänj dig vid det, och så är det bara att köra. Mm. Medan tillåta män att spela på hemmaplan. Mm. Men aldrig, varför det? Nej. Det är bättre att arbeta tillsammans och göra om spelplaner så att vi tillsammans kan spela på hemmaplan, bägge två.
Jag tänker att liksom killgissa kan ju vara bra om man säger att man gör det. Förstår du vad jag menar? Att man säger så här, ja men... Jag gissar på att det är så här. Jag har inte belägg för det, men jag skulle tro att det är så.
Mm.
Förstår? Alltså, det behöver ju inte vara bara negativt att killgissa.
Nej, men att där och då i den kulturen jag befann mig med, så var det lite grann, man fick frågor lite grann som ett test. Mm. Inte för att frågeställaren ville veta svaret, utan frågeställaren ville veta om jag hade koll på min business eller inte.
Mm.
Och det är ett exempel. Den andra sak är att jag insåg att här blir man belönad genom att vara handlingskraftig. Vad innebär att vara handlingskraftig? Jo, det avseendet innebar det att man fattar snabbt ett beslut.
Mm.
Och sen så visar vad fel beslut, då får man kanske liksom korrigera beslutet lite grann i smyg, skymundan lite grann efteråt. Men det är viktigt att snabbt deklarera ett snabbt beslut. Så är det oftast i mer en internationell värld. Och den olaten la jag mig till mig också, även i en ren svensk kontext. Vilket innebar att jag körde ibland över andra personer i min ledningsgrupp som kanske hade andra åsikter, för jag var så upptagen av mig själv att fatta snabba beslut och visa handlingskraft. För det hade jag lärt mig, gav mig cred i karriärspelet.
Ja, Caroline har ju skrivit en bok som heter Jag, Caroline, som jag rekommenderar er alla att läsa. Jag har gjort det och den är verkligen gripande. Men sen är det ju faktiskt så att även jag släppte en bok som är baserad på den här podden. Det är nog nu, heter den. Jag har försökt samla ihop alla mina samtal som jag har haft här på ett strukturerat och konkret sätt som jag tror kan ge er massor med stöd i er vardag. Men jag hoppas också att många män ska läsa boken så att de får upp ögonen för hur verkligheten ser ut. För ibland tror ju många att vi är klara med jämställdheten i Sverige. Men ni som lyssnar vet ju att vi har en lång bit kvar. Så är du man och lyssnar, köp boken. Men ni är ju mest kvinnor här och jag hoppas att den här boken ska kunna ge er styrka. Så jag kommer att länka till både min och Carolines bok i beskrivningen på det här avsnittet. Nu har du liksom gjort, vi ska inte gå igenom hela din karriärstege här. Du har pluggat på Chalmers, du har varit inom militären, lyckats bra där. Och sen varit på McKinsey. Varit i startupvärlden och sen blev du vd på ICA-försäkringar. Har jag fattat det rätt då? Du var på Trygg-Hansa en sväng och...
Ja, det var ju 13 år på raken innan jag kom till Trygg-Hansa. Så att det är mycket där jag har gjort en stor del av min karriär. Ja. Men det är, det är många olika steg, ja, det stämmer.
Men sen i september 2018, då bestämde du dig för... Alltså, eller då bestämde du dig för, det var ju en lång resa, men då... Blev du officiellt kvinna,
ja,
eller hur?
Ja, precis. Ja. Det var ju så att den här liksom frågan som min fru ställde mig, vill jag egentligen vara kvinna? Det var så det började, då var vi i december 2016 och vilket startade en tankeprocess hos mig. Vem är jag egentligen? Och jag utforskade mig själv väldigt mycket under våren 2017 och kom väl till insikt framåt augusti 2017, för drygt 3 år sedan, att shit... Det här är någonting, det här med kvinnlighet är inte bara någon sorts attribut eller hobby eller dragning, utan det är hela vägen in till identiteten. Och det innebär, insåg jag i samma ögonblick, att jag också måste ta det till sin konsekvens. Jag måste, för att få frid i själen, leva som kvinna. Men då insåg jag också att jag har sett hela mitt liv på spel.
Ja, det är klart.
Allting, min familj, min sociala ekonomiska status. Jag har ingen garanti för att jag kommer kunna behålla någonting av det.
Nej.
För man vet inte hur folk reagerar. Så jag kände att okej, för att det här ska bli bra så måste jag ta en ordentlig förberedelsetid. Så jag bestämde mig att det här får ta 1 år av förberedelser innan jag kommer ut. Därför satte jag starten på hösten 2018, och det blev ju då september 2018 som jag kom ut.
För du har ju varit väldigt strukturerad i ditt komma ut, i din komma ut-process liksom.
Ja, men jag är en sån där Excel PowerPoint-nörd liksom, och gör projektplaner och så. Det spelar ingen roll vad det är liksom. Det ska vara en Excel-plan med milestones och...
Men ändå kunde du ta det här på volley. Jag var lite överraskad över det. Jag tänkte jag måste förbereda Caroline på den här intervjun, men du var ju väldigt så här chill.
Jo, men jag har nog strukturen i huvudet för mig. Och så jag gjorde ju upp en plan. Det är ganska många aspekter av en könskorrigering.
Ja.
Det är ju liksom hela den komma ut-resan. I vilken ordningsföljd ska jag komma ut? För vilken vän eller släkting? Och vem ska jag ringa? Vem ska jag träffa? Och ordningsföljd. Hela den mentala resan jag landade i mig själv. Hela den praktiska resan. Vi pratar liksom garderob, vi pratar smink, vi pratar alla möjliga liksom uttrycksaspekter. Och sen den medicinska resan också liksom, och den juridiska. Det är en ganska stor projektplan. Jag satt i datorn hemma och prickade av milestones och sånt.
Men det hjälpte dig, antar jag, att liksom känna dig trygg i den resan på något sätt?
Jo, men så fort jag har en plan för någonting känner jag mig alltid trygg. Jag kan känna mig lite otrygg innan jag har gjort upp planen. När jag väl har planen, då känner jag mig lugn.
Ja.
Det är sån jag är.
Det är sån du är. För jag vet, jag lyssnade på ditt sommarprat och då berättade du om när du går ut på stan i klänning och peruk och grejer. Och då börjar jag är ju så här blödig. Då börjar jag gråta. Men
det finns en bild av mig. Första gången jag klär mig som Caroline, det var ju var det 5 juni 2017. Det var för första gången testar uttrycket och köper en peruk och har ett komplett uttryck och går på Drottninggatan i stan och bara för första gången testar att möta världen som kvinna. Jag bara känner att shit, allting stämmer. Det är ju så här det ska vara.
Mm.
Det var ju en sån fantastisk uppenbarelse. Och det var liksom, det fanns ingen återvändo efter den uppenbarelsen.
Det måste ju varit ett sjukt tufft år däremellan. Att liksom spela Karl och samtidigt veta att du är Caroline. Liksom.
Ja, och så att elddopet i hela processen, det var ju året, alltså det år som började när jag kom till insikt, augusti 2017, till sätt att jag kom ut. För att då insåg jag ju att min manliga persona, det är ju bara en teatermask.
Mm.
Och att då varje dag gå till jobbet i kostym som manlig vd och veta att jag är kvinna och känna en avundsjuka mot alla kvinnor runt omkring mig som minsann kan få leva ut sin kvinnlighet. Kanske inget speciellt för dem, så har de ju levt ut varje dag i sina liv, men för mig var det en stor sak. Så det krävde väldigt mycket pannben att gå till jobbet varenda dag.
Så sjukt mycket energi måste du ju gå åt till det. Och den parallellen jag drar är ju det motsatta. Som absolut inte är samma sak, för att du identifierar dig med ett annat kön. Mm. Så det är en större grej. Men ändå att kvinnor, tror jag, många går till jobbet och klär på sig en kostym. Som vi var inne på lite innan. Ja. Att man behöver vara en man i sitt sätt att vara.
Ja, men så är det. Och det är ju det som är som... Det är det som jag blev uppmärksammad på efter att jag började leva som kvinna. För jag är ju så glad att det var ju så många kvinnor som connectade med mig och öppnade upp sig för mig och inkluderade mig som en i mängden av kvinnor och berättade för mig hur de egentligen känner sig.
Mm.
Och det var då jag kom till insikt i vilka manliga privilegier jag hade haft. Mm. Som jag inte fattar att jag hade som man. Men jag insåg nu efterhand att som man så behövde jag aldrig bry mig om mitt utseende eller uttryck eller humör.
Mm.
Jag kunde gå till jobbet och bara ta en snabb dusch, en kam genom håret och en snabb rakning. Ta på mig någon random skjorta i garderoben som råkar vara struken och på mig någon standardkostym som inte var på kemtvätten. Och jag slipsar mig inte nu för tiden, bara dra till jobbet. Mm. Var någon skosnör uppknutet eller var skjortan utanför linningen? Det var liksom, jag brydde mig inte, mina kollegor brydde sig inte. Var jag sur eller vresig eller glad eller... Det spelar ingen roll. Jag bara tog mig rätten att vara den jag är.
Mm.
Hela det paketet med normer landade ju på mig som kvinna också. Att vad ska jag på mig idag beroende på vem jag ska träffa? Och sen det här, vad ska jag ha på mig idag för att inte bara bli tagen för mitt utseende.
Nej.
Utan också ha en chans att bli tagen för min kompetens också.
Mm.
Och helt plötsligt smaljas ju normen av och jag inser, beroende på vad man arbetar, hur många kvinnor som känner att de har en ganska smal utseende korridor att röra sig. Allt ifrån det ska vara dräkt, det ska vara en viss kjollängd, det ska vara inte för mycket urringning eller vad det är frågan om, för att man ska slippa kommentarer om sin klädsel och få en chans att bränna igenom med sin kompetens. Och som man, jag hade inte behövt ägna en tanke åt det, och det var så befriande.
Mm. Hur har du märkt av det, att du döms hårdare utifrån ditt utseende?
Nej, alltså, jag har nog, tack och lov, kunnat ha styrkan av att inte behöva ta ombord det för egen del.
Nej.
För att jag är nog ändå privilegierad utifrån mitt visitkort. För att är man en i mängden i en organisation så kan ju ens status åka upp och ner lite grann på hur man för sig.
Mm.
Det är lite mer privilegierat faktiskt att ha ett vd-visitkort för att det är så extremt tydligt ens mandat. Så jag har ju större frihetsramar och beter mig eller klä mig på ett väldigt personligt sätt. Vilket jag tycker att jag gör.
Mm.
Och det är privilegium jag har utifrån positionen. Men som jag hoppas inspirera andra också.
Mm.
Jag har exempelvis fått kommentarer på min klädsel från andra kvinnor. Som säger, vad roligt att du bär så mycket klänning. Nu känner jag också att jag kan ha det. För innan har jag känt att det kanske har ansetts för fint och så. Mm. Så att jag vill ju gärna inspirera att tar man sig rätten att vara sig själv och ha det uttryck man själv vill, så har man också mer energi och livsglädje över till att dela med sig av andra.
Mm.
Det är lättare sagt än gjort. Jag är väl medveten om det.
Mm.
Så därför vill jag ingjuta mod så mycket jag kan.
Ja, men det är därför vi behöver förebilder, tänker jag. Men hur har du hittat det där modet då? För det var en fråga som faktiskt kom in från mina följare. Så här.
Ja.
Var har du fått modet att liksom våga göra det här?
Ja, det är en bra fråga. I förordet till min bok så har jag haft en fantastisk skribent, Henrietta Westman Entrum, som har hjälpt mig att liksom nedteckna boken. Hon säger så här att vill hon sammanfatta mig i två ord, då är det all in. För att jag ger mig min liv och lust in i allt jag ger mig in. Men ska man sammanfatta med ett ord, då är det modig. Och jag har försökt fundera på var kommer det ifrån? Men för mig är det nog en attityd att försöka koppla bort omvärldens dömanden och omvärldens reaktioner och bara försöka landa i mig själv. För mod, alltså kastar ut för en klippa eller någonting sånt där, är ju en typ av mod. Det har ju klart livhanken. Men det jag är gett min på, det är egentligen ta risktagande utifrån omvärldens reaktioner. Men egentligen känna att nej, jag, det är bara en jag vill ta mig rätten att leva som den jag är. Det är min rättighet. Jag behöver inte be om ursäkt. Det här är min rätt. Så det är lite grann, vad är det? Självkärlek kanske?
Ja, därför att vi pratar ju, det kommer ju ofta upp här, alltså just ordet mod. Och hela budskapet med den här podden, det är ju att kvinnor ska kunna vara sig själva och göra karriär på sina egna premisser.
Ja.
Men det är ju inte lätt att våga bryta
det är absolut inte lätt. Men jag kan bara säga att jag... Men jag har också haft det här som en sorts devis, våga och vinn. Eller som engelska specialstyrkornas SAS, valspråk, Special Air Service heter de. Det är who dares wins. Och därmed den som vågar vinner. Och så är det ju. Ska du vinna stort på kasin, då ska du våga satsa mycket också. Ju mer du satsar, desto mer kan du faktiskt vinna. Och lite grann enligt den devisen försöker jag nog leva. På så sätt att jag vill ta med rätten att vara lycklig. Det finns ingen annan än jag själv som kan ta ägarskap för att jag ska vara lycklig. Då måste jag vara tydlig mot mig själv, vad jag behöver, och tydlig mot omvärlden, vad jag behöver. Och sen ta mig den rätten. Inte så att det blir negativt för någon annan, men bara vara väldigt tydlig på det här behöver jag för att vara lycklig, så här behöver jag leva för att vara lycklig.
Och innan vi kom in på mod och hela den här saken så pratade vi om att du kanske är lite privilegierad som kvinna för att du har ditt visitkort.
Ja.
Tror du också att du har fördelar som kvinna för att du har varit man? Alltså...
Jo, men jag har nog jag har en fördel utifrån att jag har inte behövt gå igenom den här normaliseringsprocessen. Att jag ska kanske liksom tvingas acceptera en viss jargong och lära mig att leva med det. Lära mig att leva med härskarbeteenden, lära mig att leva med klumpa kommentarer och behöva se det som en normalitet, utan jag har ju den självklara rätten att leva som den jag är och föra mig som den jag är, tar jag med mig in i min kvinnoroll. Kallar det kaxighet eller kallar det bara en naturlig självklarhet, och den tar jag med mig in i min kvinnliga roll, och att nej, men de här premisserna behöver jag. Pang bom.
Du kanske bara dessutom har blivit bättre på det när du blev kvinna, för att du på något sätt är mer trygg i dig själv.
Jo, men så är det. Så är det. Jag känner inte att jag behöver leva upp till någon norm längre. För så var det som man. Jag kände att hela tiden behövde jag fundera på exempelvis, om man tar små beteenden, att träffa en bekant. Jag kanske fick en impuls att jag vill vifta med handen eller krama om. Men sen så en bråkdel av en sekund senare så kommer machonormen. Nej. Men kramas inte. Det är lite homovarning på det. Man viftar inte med handen som man, utan du sätter upp handen en stel gest och säger något kortrugget tja. Eller någonting. Det är som macho.
Gud vad stelt. Ja.
Ja, för att då är du cool liksom. Så att jag behöver inte fundera på längre vad är ett coolt sätt att agera. Jag tar mig rätten att vara mig själv. Som man så, det händer nog aldrig att jag skrev en emoji i ett mejl.
Nej.
För det upplevde jag som omanligt. Det gör inte män. Det anses soft. Det anses sådär. Jag tar mig den fulla friheten och skriva emojis i mina mejl. Vare sig det är uppåt eller neråt i hierarkin eller externt. Helt enkelt för att jag känner för det. Jag tar mig den rätten. Jag struntar i hur jag blir bedömd av mottagaren. Jag tar mig min fulla rätt.
Men kvinnor måste ju tänka på att inte skriva emojis för att inte uppfattas som flörtiga också.
Jag är medveten om att det finns sådana fällor, men jag väljer att högaktningsfullt ignorera dem. Jag tar mig rätten att bete mig som den jag vill.
Mm.
Och det är klart att jag börjar ju få en del uppleva saker som jag aldrig fick uppleva som män. Jag är publik på Instagram, det kommer alla möjliga följare som vill ha kontakt med mig och tycker att en bild av mig själv som jag har lagt upp är vacker och så vidare. Va? Så har jag fått lära mig också känslan att sortera bort följare som jag inte vill ha och så vidare. Va?
Som,
så att jag,
som kommer med sexuella anspelningar eller?
Jag har ingen aning, jag sorterar bort dem vid ett väldigt tidigt, skede. Ja. Hjärtligt ointresserad.
Har du fått sådana dick pics som jag får ofta?
Jag vet inte. Så fort det är en bild från någon person jag inte känner så är jag ganska ointresserad av att utforska vad det är.
Ja, du tar bort. Nej, jag brukar inte heller. De brukar vara blurrade på Instagram.
Jo, men jag har... Det hände i början när jag inte fattade frågan om så fick jag plötsligt en bild i ansiktet. Nu har jag lärt mig att liksom...
Och
inte ens titta.
Nej, jag har inte heller. Det var någon som skrev, jag har målat den. Vill du inte titta?
Men jag inser det. Det händer ju aldrig som man. Så att på ett sätt jag är nästan glad över att jag får det också, för då kan jag se ännu mer andra kvinnor i ögonen. Jag kan inte alls säga att jag har varit i närheten av samma livslånga resa som kvinna, men jag börjar liksom förstå vissa aspekter, så på ett sätt känns det nästan bättre att jag får uppleva lite av det också.
Mm. Men och sen i takt med att du, när du liksom påbörjade din resa, att du skulle göra en könskorrigering under det här året, då började du också bli mer intresserad av att prata om jämställdhet och inkludering och sådär på jobbet, eller hur?
Helt riktigt. För att jag, och det var liksom inte utstuderat, utan det bara grep tag i mig. För att helt plötsligt när jag insåg att förresten, jag tillhör inte längre en norm, jag tillhör en minoritet.
Mm.
Då blev det helt plötsligt på betydligt mer allvar.
Mm.
Det här med jämställdhet och inkludering och... Det var ju den här MeToo-hösten 2017 där jag fortfarande levde i lönndom så att säga mot omvärlden. Och det grep ju an i mig väldigt hårt, så att jag satsade ju väldigt mycket på att utbilda mig och utbilda min omgivning på jobbet i viktiga frågor förknippat till jämställdhet och inkludering. För att det blev ju på något sätt på allvar. Det var lite för enkelt för mig som vit medelålders cis-man att... Ja, det där är väl bra att pyssla med någon gång emellanåt också, kanske.
Mm. Du hade inte fått det här uppvaknandet om du inte hade gjort den resan.
Jag tror
du
gör inte
då,
det.
Med andra ord.
Jag tror inte det.
För många män, och det här skriver du ju också med din bok, jag tror att du säger det i ditt vinterprat, tror ju att de har koll.
Ja, nej, men jag trodde uppriktigt att om du hade frågat mig för 2,5 år sedan, eller 3 år sedan i vart fall, om jag hade full koll på jämställdhet, då hade jag med emfas och med styrka och stark bas i rösten sagt, självklart, jag har full koll på det. Jag ägnar stor energi åt det, jag är fullt insatt i frågorna, jag har nära relation med mina kvinnliga kollegor på jobbet och förstår deras situation. Så hade jag sagt, då hade jag verkligen trott på vad jag hade sagt. Nu inser jag att jag hade ju inte en aning.
Nej. Vad var det du tyckte du hade koll på då?
Nej, men att det här med jämställdhet, jo, men det är liksom, det är viktigt att det ska liksom vara en jämn könsfördelning på olika ledningsnivåer och vi stöttar kvinnor för att komma med i matchen och så vidare. Va?
Hur då? Hur stöttade du kvinnor för att komma med i matchen? Avbryter jag här, men...
Jo, men alltså, den ena missuppfattningen var att det var ett statistikspel, att bara man uppnådde en viss fördelning av människor av olika sorter på olika ledningsnivåer så var man hemma.
Mm.
Och för att komma dit så behöver man liksom stötta kvinnor att kanske kaxa upp sig och vara med i matchen och lära dem spelreglerna.
Mm.
Så uppfattade jag då, det är som spelregler som kom ganska naturligt för män. Och no shit, jag menar, näringslivets strukturer är ju uppbyggda en gång av män och för män.
Mm.
Vilket innebär att man lärde kvinnor att bete sig manligt. Så här ska du göra när du håller en presentation. Sänk röstläget eller lite mer bredbent. Ta upp fysisk plats i rummet. Veva med armarna. Hitta en ursäkt för att gå fram till whiteboard. Och förstärk det visuella intrycket av och det du vill säga. Vilket är allt bestämt i ett omskrivning av beteende som en man.
Mm. Ja, för det är väl så att egentligen så människan har väl lättare att ta upp mörka tonlägen, eller hur? Har jag läst någonstans?
Ja, men det är ju så. Men att, alltså, när jag var ung konsult på McKinsey...
Mm.
Så, och det berättar jag i boken också här, varför, så fick vi ju gå i utbildning hos en logoped för att vi skulle alla sänka vårt röstläge.
Mm.
för att därigenom framstå som mer seniora och mer vederhäftiga än vad vi själva verket var.
Mm.
För det är ju så, dessvärre, att du kan framstå som något mer trovärdig, allt annat lika, om du har ett mörkt tonläge. Mm. Så fungerar dessvärre många människor.
Mm. Men, och det är ju någonting jag vill prata med dig om, för jag tänker att det är väldigt kopplat till makt.
Så och kan det vara.
Att det är kopplat till auktoritet och för att det är manligt och format av strukturen och normerna.
Ja. Men det är ju så att nu har jag ju gått hos logoped på andra håll. Lära mig att prata mer som en kvinna. I själva verket har jag väl landat någonstans mitt emellan.
Mm.
Och jag är fullständigt bekväm med att vara någonstans mitt emellan. Av det enkla skälet att jag struntar i vad andra tänker mig. Jag tar mig självklart rätten att vara den jag är.
Mm.
Men det är ju så att manligt tal och kvinnligt tal skiljer sig på 10 olika parametrar. Jag har ju lärt mig det här hos logopeder.
Mm.
Förutom det uppenbara att kvinnligt röstläge ligger högre i pitchen, alltså i frekvensen, så är det ju en lite mer sjungande satsmelodi, men ofta också satsmelodin går upp lite grann mot slutet av meningar. Vilket hos ett otränat öra kan framstå som att var det där en undran, var det där en fråga eller var det ett påstående?
Mm.
Medan sänker du tonläget till slutändan av en mening så förhöjer du ju oftast liksom tyngden i påståendet. Vilket gör det att för ett otränat öra kan man ju tycka att en kvinnligt kodad röstlig framställning framstår som mer osäker.
Mm.
Vilket gör att är du inte medveten om det så kan ju ditt omedvetna maskineri i huvudet dra igång och tycka att den där personen vet inte riktigt vad hon pratar om, men han där verkar veta vad han pratar om.
Mm.
När i själva verket har man lurat sig av ett mörkt röstläge bara.
Jag tycker att det är tråkigt att trovärdighet och pondus är kopplat till någonting manligt.
Ja.
Det blir ju alltid en utmaning.
Ja.
Vad tycker du vi ska prata om i de här kvinnliga nätverken då? För det finns ju så många sådana.
Alltså, det finns en skola som säger att kvinnor ska gå på kurs och lära sig bete sig som män.
Mm.
Och det är kanske en quick fix som kan lösa taktiska situationer i vardagen. Fint så kommer man ett pinnhål högre upp i hierarkin än vad man annars skulle. Det vill säga lära sig spelreglerna, play the game.
Mm.
Och det finns sådana management-litteratur från USA som går på den linjen.
Mm.
Jag vill inte predika den linjen. För det är lite grann som att lära dig spelreglerna som man. Och så har vi befästa spelreglerna i näringslivet är manliga. Nej, utan jag vill istället belysa normen. Medvetandegöra vad normen är. Vilket betyder att egentligen få med männen på matchen.
Mm.
Så att vi alla, oavsett vilken sort vi är, ska kunna nå framgång genom att vara de vi är och bete oss som de vi är.
Mm.
Men det kräver en medvetenhet hos alla. Inte bara kvinnorna. Så att det här som är kvinnliga nätverk, ja, det är en jättebra start. Men vi måste ha med männen i matchen också.
Och hur får vi det? För du som ändå har varit man.
Ja.
Hur skulle vi ha pratat till dig när du var Karl? För att du skulle få koll på riktigt.
Ja, förutom att ta en stor shakepanna och banka mig i huvudet.
Det kanske är det vi ska börja göra.
Ja, alltså, jag är frestad att säga det. Men alltså, jag skulle behöva bli omruskad.
Ja.
Men vi behöver prata affärsvärde. Mm. Det finns tack och lov många undersökningar nu som visar att företag som är bra på inte bara jämställdhet utan också inkludering presterar faktiskt bättre lönsamhet, presterar bättre kursutveckling på börsen.
Mm.
Det finns många undersökningar, det går att leda i bevis. Jag tror att det språket är viktigare.
Mm.
För så länge det går på mjuka aspekter som att vore det inte bättre människovärde om alla fick tala till sin rätt, då hamnar det i diskussioner som jag hamnar ibland med machomän på LinkedIn att ja men alltså skärp det, alltså det är spelreglerna är tuffa, alltså den som är matchen är den får matchen tåla.
Mm.
Den attityden hittar du rätt ofta hos ingrodda hörnan av den manliga sfären. Men det gäller att visa att det här är inte en liksom, människovärdesak bara. Det är framförallt en affärsfråga.
Mm.
Framförallt en nödvändighet för att ha innovationskraft och konkurrenskraft i morgondagens samhälle. Är man inte bra på jämställdhet och inkludering, då attraherar du inte de bästa medarbetarna. Du kommer inte överleva som företag och använda det språket.
Jag bara tänker att vi vet ju det. Alltså alla, tror du inte?
Jag tror att
det finns så många studier som visar det.
Nej, men och så behöver vi mer manliga förebilder också.
Mm.
Det finns en del riktigt bra manliga förebilder som är duktiga på det här. Och de kan vi höja ännu mer.
Jag tänker också att man måste förstå att man är privilegierad.
Mm. Det, man behöver förstå. Och grejen är den att jag kan ju fatta det. När jag började driva sådana här jämställdhetsfrågor med lite mer en fas. När jag under en mellanår fortfarande levde officiellt som man. Då fick jag ju höra kommentarer från HR-avdelningen av typen. Vad bra att du som man driver de här frågorna. Nu kommer ju männen att lyssna. Då kände jag, ja, ni ska ju bara veta. Men också det här att, ja, jag har en ganska kort tid kvar på den där jord som man. Men jag kände ju det att, ja, jag har en extra nivå utav cred när jag pratar till andra män. För att då ser de just sig själva i mig. Och jag ville då ägna mig åt frågan och utbilda så att jag kunde kräma ur det sista jag hade av min manliga persona. För att det är lite grann som så. Om du verkligen ska ta intryck och ändra ditt beteende, då är det så mycket bättre om en person av samma sort säger åt dig att ändra beteendet.
Mm.
Om du går på en konferens med alla medarbetare och det står en kvinna på scenen och säger, nu måste vi ha mer jämställdhet. Mm. För mig som man, då blir det lite grann en partsinlaga. Ja. Hade jag varit kvinna så hade jag också liksom nog stått på scenen där. För jag vill också en bit av kakan. Men liksom, du vet, detta är liksom detta är en hård business liksom.
Mm.
Däremot har en hög manlig chef ställt sig på scen och sagt, nu är det nog. Mm. Nu måste vi förändra oss.
Mm.
Då skulle jag nog rätta på det. Oh, shit. Där är ju en person som jag står i beroendeställning till.
Mm.
Och då triggar man igång på ett helt annat sätt. För jag tror, jag vet hur jag agerar som man. Att jag kodat av och såg hur resonerar chefen över mig.
Mm.
Och vad är det de premierar? Mm. Det är det som spelar roll.
Mm. Men hur kan vi riva den barriären? För du sa ju det innan också att så här, kvinnor började våga prata med dig. Bara för att liksom, du blev kvinna. Då öppnade de upp sig för dig.
Mm.
Och det tycker jag är synd. Alltså, varför finns den barriären och hur river vi den? Nu blev det två frågor på en gång.
Nej, men barriären finns där. Att, jag tror att en del kvinnor dessvärre med detta har insett att i den värld de lever i så känner de att det går bara liksom att stöka så många gånger innan du själv blir ett problem.
Mm.
Jag själv insåg det som man också. För att på slutändan av min tid som man, de sista 5 åren så kände jag att i takt med att jag började landa i mig själv, att det var en del spelregler som jag inte kände att jag riktigt bottnade i. Det var saker som att man skulle ha vissa privilegier på höga nivåer. Det skulle vara en viss nivå på tjänstebilar. Det skulle vara en viss nivå när man reste utomlands och business class och allt möjligt. Och jag märkte att på högre ledningsnivåer så såg man det som en självklarhet. Att det skulle vara en skiktning i privilegierna. Jag började ifrågasätta det som en insider.
Mm.
Varför ska vi ha det här? Och jag möttes av ganska kraftigt motstånd.
Mm.
Och insåg det att om jag driver den här frågan för hårt så kommer jag nog att halka efter ett steg i nästa befordran. Och liksom lärde mig att hålla tyst.
Mm.
Så att jag förstår ju det där. Att det är frestande att av taktiska skäl knipa igen. Bara för att liksom få vara med i spelet. Till viss del har jag själv erfarenhet av det.
Mm. Men jag tänker ändå att det är viktigt att driva ner den barriären.
Ja. Det är det.
Vi måste kunna prata män och kvinnor om det här.
Nej, men att, och det låter enkelt. Jag kommer ju driva det på mitt sätt genom att fortsätta att ta mig den självklara rätten och resonera som den jag är, leva som den jag är, försöka vara ett föredöme både för min närmsta omgivning men också i en bredare bemärkelse.
Mm.
Inspirera andra till att försöka vara starka. För vi måste få med oss resten av seniora ledningsnivåer. Tack och lov så har vi ett medialt klimat som hjälper oss att driva den här frågan. Och det gäller att hålla i och hålla ut.
Mm.
För vi måste igenom.
Mm.
För det finns så mycket affärsvärde att vinna på det här tillsammans.
Mm. Och när vi pratar om det här att liksom öppna upp sig, att kvinnor öppnar upp sig för dig.
Mm.
Så är det en sak till jag vill plöja igenom med dig innan vi avslutar. För nu har vi spelat in väldigt länge. Ja. Men vi drar över tiden lite här. Och så, för lyssnarna vill nog fortsätta lyssna ändå. Du fick ju ett sms av en gammal kvinnlig kollega.
Ja.
När du liksom började driva de här frågorna som kvinna.
Ja.
Kan inte du berätta om det smset?
Nej, det var efter sommarpratet som jag fick ett sms från en kvinna som sa egentligen det att tack för att du visar lite mer ödmjukhet och berättar om det här, för nu kan jag berätta för dig att din ledningsgrupp var en av de mest manliga och svåra för mig att komma igenom på. Mm. Det ville jag bara att du skulle veta. Och det träffade mig väldigt hårt.
Mm.
För jag trodde att allt det här pratet om manliga strukturer, och det var någonting som inte berörde mig personligen. Kanske min näromgivning, men inte mig personligen. För jag hade väl ändå varit insiktsfull.
Mm.
Det träffade mig väldigt hårt.
Mm.
Och det jag insåg då var att jag hade ju lärt mig som man att man blev minsann premierad i karriären om man var handlingskraftig och fattade snabba beslut.
Mm.
Så funkar systemet. Så jag hade ju lärt mig att snabbast beslut att få igenom någonting, det gjorde jag genom att jag började varje möte med att snabbt deklarera min åsikt i en fråga.
Mm.
Och sen riktade jag blicken kanske till mina trogna vapendragare som tänkte på samma sätt som mig och hade samma siffror och Excel-baserade tankesätt som jag ofta har. Varvid de naturligtvis förutsägbart ger sitt understöd till mig. Och helt plötsligt var vi tre män som har sagt ungefär samma sak. Och sen lät jag blicken svepa ut över rummet, inklusive närvarande kvinnor. Är det någon som har någon annan åsikt?
Mm.
Så fick jag bara leenden till svar eller tysthet till svar. Varvid jag i min enfald på allvar trodde att vi hade ett välgrundat beslut. För att vi hade ju minsann haft en diskussion i ett forum med alla möjliga sorter närvarande. Och jag fattade snabbt beslut. Jag gick därifrån självgod och tyckte att det här var ett välgrundat beslut. Och det hade varit handlingskraftiga också.
Mm.
Det jag inte fattade var att det klimat jag satte inte uppmuntrade till att säga sin åsikt.
Nej. Om ett beslut är för enkelt så är det ju oftast för enkelt.
Jo, men det jag försöker göra nu, det är en 180 grader på det.
Mm.
Att ge alla närvarande ett inläsningsmaterial på förhand.
Mm.
Att inte deklarera min åsikt i frågan för hårt. Det är lätt att säga, men jag försöker vara så.
Mm.
Att jag verkligen ger alla möjlighet att ställa frågor på materialet. Dumma frågor är välkomna frågor.
Mm.
Så att alla förstår materien. Sen vill jag lyssna på vad alla har att säga.
Mm.
Inte bara pricka av att de har fått prata, utan verkligen förstå vad de har att komma med. Och därefter utmanar jag mig själv. Okej, men hur tycker jag nu, givet inputen från alla närvarande? Och sen fattar mitt beslut.
Mm.
Det är lätt att säga. För jag har ju med så många erfarenheter i ryggen. Så har man ju oftast en upparbetad maguppkänsla hur man själv skulle vilja lösa en fråga. Men jag vill verkligen anstränga mig själv.
Mm.
Och det är inte bara för att vara snäll, utan det är för att fatta bäst beslut.
Mm.
För att varje person i ett mötesrum bidrar ju med en kompetensbas som oftast är olik en annan kollega. Och jag som chef har ju en skyldighet att använda den kompetensbasen som står till förfogande.
Mm.
Och då måste jag ju skapa en kultur som gör att alla också kan och vill bidra med sin kompetens.
För när du hade fått det där sms:et av den här kvinnan,
mm.
då tog det väl någon månad innan du liksom ringde upp henne och pratade med henne?
Ja, det träffade mig så hårt så att jag var liksom...
Du slickade dina sår ett tag.
Det krossade min självbild lite grann.
Mm. Ja, och sen så ringde du upp henne och pratade med henne.
Ja.
Och berättade hon då hur hon hade känt sig och vad som hade hänt? Eller hur
vi pratade om det, och det var då den här bilden som jag just redogjorde för kom fram. Att jag hade liksom... Det var så uppenbart att jag hade favoriter i ledningsgruppen som jag bekräftade.
Mm.
Och jag insåg att efter att ha pratat med henne att vem jag bekräftar i ett möte är väldigt synligt. Jag tänkte inte på det.
Nej.
Utan det var nog bara en ryggmärgsreflex.
Mm.
Men vem jag som chef tittar på i ett möte spelar roll. Det handlar om att vilja bli sedd.
Mm. Det är ju sådana där små detaljer som liksom... Mm. Som avgör.
Mm.
Och du är väl ganska bra på att be om feedback av dina anställda på?
Ja, verkligen. Och sen är det långt ifrån allt man får det. Det är inte alla som är bekväm att ge feedback uppåt så att säga. Men jag på allvar vill ha det. Och ha en rak och öppen ärlig feedback. Det är jättesvårt att få det. Men jag vill verkligen försöka få det. Så att jag försöker hitta vägar.
Mm.
Att få mina kollegor att vara så ärliga som möjligt.
Mm. Det handlar väl mycket om att sudda ut en maktbalans också, va?
Ja, i vart fall. Jag tror att det hjälper att jag visar mig svag.
Mm. Hur gör du det?
Exempelvis igår så satt jag i en videokonferens och jag var chefen, och det var liksom, vi pratade om olika affärsmässiga saker, och sen så var jag tvungen att avbryta videokonferensen på grund av att min son som kom hem från skolan stod och ropade på mig. Jag var tvungen att avbryta, säga ursäkta, jag måste avbryta, min son ropar. Och så kunde jag komma tillbaka och säga ursäkta, min son ville berätta att det var en stor spindel utanför ytterdörren och jag var tvungen att ta hand om det.
Ja.
Och det blev så förlösande effekt.
Ja.
För att helt plötsligt mitt i det här affärsmötet så kom det upp en väldigt mänsklig aspekt, vilket fick bilden av, men det är faktiskt en människa som sitter där och inte bara en högchef. Och det, jag tror, i min gamla manliga persona så hade jag kanske inte ens rest mig.
Nej.
Utan liksom hållit stenansikte och lät min son stå där. Eller jag hade kanske hittat på någon, absolut inte berättat varför jag var tvungen att resa mig upp.
Nej.
Men nu berättar jag att det var den här viktiga saken jag behövde avhandla. Det blev så förlösande effekt, för då revs barriärerna mellan oss ännu lite mer och vi kunde umgås som människor.
Hur tror du att det här att du liksom har kommit ut så offentligt, har det gjort att dina anställda har fått mer förtroende för dig? För det är ju verkligen att vara sårbar och personlig och att visa att man är en människa.
Det är väldigt svårt, för det är svårt att veta exakt. Men jag tror att jag åtnjuter generellt sett en högre respekt utifrån att jag har gjort någonting som är riktigt normativt, nämligen att bryta en norm.
Mm.
Och det har jag väl gett mig någon form av respekt på det personliga planet. Mm. Samtidigt som jag anstränger mig för att vara den jag naturligt är på jobbet också. För mig är det ändå business as usual. Jag har ett jobb, det ser jag jätteseriöst på. Jag är vd för ett försäkringsbolag och vi har en fantastisk resa bakom oss. Vi har en jättespännande resa framför oss. Det är det som är mitt yrkesmässiga fokus, inget annat. Mm. Det är att driva försäkringsbolaget framåt.
Mm. Jag tänker att du också visar på sårbarhet. Mm. Inte svaghet, styrka snarare, att komma ut. Mm. Eller det är ju en styrka. Men just det här att du är sårbar och visar din person.
Ja.
Det måste ju...
Ja, men
jag kanske bara gör antagande.
Det hoppas jag, va? Att det är bara ett exempel på att om jag är så uppenbart mig själv och bryter normer, då hoppas jag att jag sänker ribban för personer omkring mig också att vara sig själva och bryta normer. Eller sagt, inte vara bekymrad för normer, utan känna att nej, men här får jag vara mig själv. För jag hoppas verkligen inte att jag sänder ut signaler till mina kollegor att man behöver bete sig på ett visst sätt för att ha sin plats. Utan man får minsann vara sig själv.
Mm.
För jag tror att förutom det uppenbar högre livskvalitet så får vi som arbetsgivare ut mer värde av varje medarbetare om hen känner att man kan vara sig själv.
Mm. Och det där är ju superviktigt. Mm. Oavsett kön eller sexuell läggning eller vad det nu kan vara. Att man får vara sig själv fullt ut.
Ja.
Och det är ju du.
Ja, jag tar med den självklara rätten att vara den jag är fullt ut. Utan att be om ursäkt. Det skulle aldrig hända.
Och det är en bra avrundning. För vi börjar bli klara här nu. Hur känner du? Har vi missat någonting nu?
Men vi har haft en jättebra diskussion. Tycker vi har berört många centrala aspekter.
Har vi lyft upp till förväntningarna idag då? Ja, vi sa att vi skulle spela in ett sjuhelvetes poddavsnitt.
Jag är jätteglad för det här samtalet. Det är riktigt roligt att få prata. Och framförallt med dig, Fanny. För du är ju så aktiv och insatt i de här frågorna. Och du brinner själv för att vi ska komma vidare i näringslivet.
Ja, jag gör ju det. Det är ju min största drivkraft i livet.
Ja.
Vi har samma mål, du och jag.
Yes.
Så det har varit jättekul att ha dig här, äntligen.
Mm. Jätteroligt att få prata med dig, äntligen.
Ja, tusen tack. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt med den fantastiska Caroline Farberger. Jag hoppas att ni får en grym vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.